allihopa och välkomna till avsnitt 336 av Ångestpodden.
Hej!
Hello.
Direkt från Karlshamn.
Yes.
Vi har ju inte semester nu, men...
Direkt från Emils kök.
Ja, ifall det kanske hörs rent...
Ja, men det gör det lite. Men jag säger så som Filip och Fredrik brukar säga. Det är fan lite härligt när så här, ljudet är inte helt hundra.
Nej, men exakt. Då vet ni att vi är inte i vårt naturliga där vi brukar.
Nej, alltså så. Men det är också den här, vi släpper aldrig Ångestpodden. Exakt. Alltså du vet att man är så här, oj nu släpper, jo vi släpper ju avsnitt.
Ja, men vi släpper aldrig
tag.
Exakt.
Oavsett var vi än befinner oss. Någon gång skulle jag liksom vilja sitta med en handmick i en storm.
Ja, verkligen.
Du vet, så det bara brusar sönder. Ja,
nu är vi här från.
Ja, precis.
Nej, men jag har ju varit med om en storm.
Ja, det har du verkligen.
Nej, men jag har ju varit med. Alltså, jag är typ så här, jag orkar typ inte ens prata om det nu. Men
det
jag
kan
kommer,
vi göra senare.
Jag kommer nog behöva göra det senare.
Mm.
Men alltså, jag och min kille har varit med liksom om ett trauma. För det hände en sak i min lägenhet.
Mm.
Och jag är bara liksom, du vet, var ska min energi komma ifrån? Till försäkringsbolag, till terapi, till att bearbeta. Jag har ingen aning.
Mm.
Och jag är liksom så jävla skärrad.
Men jag tycker med, så här, vi behöver inte prata om det idag. Vi kan prata om det när du känner att det inte är lika färskt.
Ja, alltså jag brukar tycka det är skönt, du vet, att prata om saker när de är färska, för att jag behöver ventilera.
Mm. Och, det kommer du ju behöva också.
Ja, och det är jag liksom nog nu, men då är jag bara så här, nej, jag vågar bara prata om det här med Sofie, för det är som att jag liksom, att man kommer åt mig om jag pratar. Alltså förstår du, det är så konstiga känslor när man är med om något traumatiskt. Mm.
Jo, men det kan ju också vara för att du har ju gillat att prata om saker innan, men det är ju, ja, förutom liksom när Lisa dog så har ju mycket av ditt dåliga mående inte berott på en stor händelse som direkt har hänt så att man mår dåligt från ena timmen till den andra.
Nej.
Och det kanske är därför det är liksom annorlunda denna gång.
Ja, jag tänker typ när jag försökte trappa ner antidepp. Alltså jag vet inte, men då mådde jag mig så konstigt.
Mm.
Det är typ så konstigt jag mår.
Mm.
Ja, ni kommer få ta del av det här. Alltså som att det var också så dingla med ett jävla trauma.
Stay tuned. Ah,
gud. Men vad känner du? Vi har ju semester om typ 2 veckor.
Ja.
Alltså inte semester från podden. Det kan ni vara, det vet ni ju. Här.
Ja, men det ska bara bli skönt, tänker jag. Alltså bara vila. Jag ska inte göra något speciellt alls egentligen. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Dove.
Ja, det är så underbart. Och den här veckan så känner jag i alla fall att jag skulle vilja prata lite om en produkt, Sofie.
Mm.
Som du vet har varit en följeslagare genom livet och som alltid kommer vara det.
Mm.
Deodoranten.
Ja, alltså vadå, vet du vad sjukt?
Nej.
Men jag vet inte varför jag liksom har det här minnet och varför det har satt sig.
Ja.
Alltså... Kanske för att det är väldigt mycket som händer så runt puberteten, alltså att allt var så känsligt. Men det känns ändå som en så fin sak som händer i livet. Mm. Men jag minns alltså första gången jag använde deo.
Du skojar nu?
Nej, jag gör det. Nu gör ju alla självklart som de vill. Mm. Men jag hade börjat känna lite så, oj det börjar lukta lite svett i armhålan. Det hade man ju inte upplevt som barn liksom. Men det jag vill komma fram till var i alla fall att så här, den första det jag använde då fick jag ju ta vad som fanns hemma liksom. Jag vågade typ inte säga till mamma så här, mamma jag stinker svett.
Nej.
Och då var det en Dove Deo som var hemma.
Jag blev inte förvånad.
Nej, och det var det här originalet liksom.
Det känns som att Dove Deo är liksom en del av alltså våra uppväxter.
Ja, det kan också ha varit den gröna deon, du vet den med gurkan.
Ja, snälla. Alltså den älskar jag.
Ja,
nej men det gör jag faktiskt. Men jag har en ny favorit nu. Och du vet ju också, detta brukar du ju så reta mig för. Men jag älskar ju nyheter. Du vet, gå in i en butik och så står det, du vet så här, new eller nyhet.
Mm.
Jag måste testa.
Ja, men du är liksom drömkonsumenten.
Ja, men i alla fall så har jag nu min favorit och det är Doves nya doft acai bär.
Mm.
Du vet den här, den är cerisrosa korken.
Ja, exakt. Doves deodorant kan man ju köpa som både deospray och sen den här vanliga rollonen. Alltså det var alltid det min mamma sa. Sen jag vågade erkänna för henne att jag tyckte att det luktade lite svett. Ta rollon.
Det var liksom,
ja, det var det vi sa hemma.
En roll-on, sa ni.
Ja. Precis. Sen finns ju också Dove's Deos som de här deo-sticksen som man liksom trycker upp.
Det jag tycker är imponerande är att de här varianterna vi har liksom pratat om nu, upp till 48 timmars skydd.
Ja.
Nej, men 48 timmars skydd, ja. Det är två dygn.
Ja.
En fjärdedel är också Dove's unika fuktighetskräm. Jag älskar fukt.
Wow, alltså jag med.
Och liksom, det återfuktar huden i armhålan. Dessutom innehåller produkterna 0% alkohol.
Ja, och sen de här roll-on-flaskorna är dessutom gjorda av 98% återvunnen plast. Alltså skitbra för miljön.
Ja, vill du att jag tar med dig till framtiden, Sofie?
Gärna.
Ja, jag ska berätta en väldigt, väldigt bra sak. Dove har ett samarbete med appen Bower. En app där du liksom kan skanna allt som har en streckkod som du också kan återvinna. Mm. Alltså plastpåsar, mjölkkartonger, metallburkar och såklart också då Doves alla produkter. Som sagt, du skannar bara streckkoden på förpackningen och så får du då liksom pantvärdet, antingen poäng eller pengar, direkt i mobilen när du tar med dig dina förpackningar till återvinningsstationen.
Alltså det här är, ja, så himla bra. Med sopsortering av folket och planeten.
Du, Bower alltså. Bower.
Ladda ner direkt. Tack, Dove.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Appen som gör det möjligt att gå i terapi direkt i telefonen.
Ibland känner jag att jobba med Mendly, det är så liksom framtid. Men vet du vad det också är?
Nej.
Det är tacksamt, Sofie, att få leva i en tid där du kan chatta med en psykolog.
Vadå, vet du vad jag tänkte på för bara några dagar sedan?
Berätta.
Jag minns när vi hade haft Ångestpodden i typ så här, alltså det var inte länge, det var liksom när vi fortfarande bodde i den lägenheten där allt började. Då satt vi och sa så här, man borde starta en app där man kan, alltså antingen typ så här bli slussad till någon att prata med, eller en app där man kan prata med någon direkt. Vi har ju till och med jobbat med en kille som höll på att ta fram en app. Sen så krävs det ju så himla mycket av det och vi hann ju liksom aldrig riktigt med, men det var ju typ Mendly vi tänkte på där och då.
Kan du fatta? Mendly var ju steget för oss hela tiden.
Ja, det var de ju. Men att vi ändå lever i en tid där man kan gå i terapi varifrån man än befinner sig så länge man har sin telefon.
Jag vet. Alltså det är ju så coolt. Och Mendly erbjuder ju som sagt chattterapi, KBT via chatt med legitimerade psykologer och terapeuter.
Och du loggar in med mobilt bank-ID så allt är ju liksom väldigt säkert.
Ja, det kostar 100 kronor per vecka. Och för att chatta med en terapeut så behöver du vara 18 år. Man kan skriva när man vill, få svar flera gånger i veckan och man behöver alltså ingen tidsbokning.
Nej, och det är ju så skönt. Alltså nu är det ju snart exakt ett år sedan jag började i terapi hos Mendy.
Just det.
Och det var ju första gången jag gick i terapi. Och jag kan ju ändå liksom fortfarande känna att jag har med mig saker från de veckorna när jag liksom hade min stadiga kontakt.
Alltså man har ju det, för alltså det blir ju livsförändrande saker.
Ja, alltså att gå i terapi, det är en livsinvestering.
100%.
För man har med sig saker, lika mycket som man har med sig saker som händer i livet, alltså så här ups and downs, de bär man ju med sig någonstans och de ger ju en ändå någonting. Lika mycket ger själva terapin som man ibland behöver för att ta sig igenom väldigt tuffa saker.
Ja, men så här, mår du inte bra, kom ihåg att investera i dig själv och i livet.
Ja.
Tack för att man kan göra det hos er, Mendly. Okej, dagens avsnitt.
Alltså, det är så fint, så fint, så fint.
För mig kom det här att betyda väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Vi gästas idag av Amalia Braunstall. Jag tror att jag uttalar rätt.
Ja, vi vet inte helt hundra Amalia, men
Amalia är också världens coolaste som bor i en van med sin familj.
Alltså nu är det så kul att följa henne på Insta, för att nu är det så här, nu är det bara uppdateringar om liksom livet utomhus och livet i en van med sin familj. Alltså det är så coolt.
Vi pratar ju bland annat om det här. Vi pratar ju också om Amalias syster Kara som tog sitt liv. Och de stod ju varandra så extremt nära.
Mm.
Och som själv, att själv vara efterlevande till någon som har tagit sitt liv, att få höra någon annans berättelse, alltså som jag sa, det, alltså det här avsnittet betyder så mycket för mig.
Mm.
Så vi rullar intervjun med Amalia.
Varsågoda! Hej Amalia och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej!
Vi är så glada att du är här!
Ja, alltså, jag är så himla glad att vara här.
Vi pratade om det innan jag och Sofie. Att så här, hur länge har vi liksom följt varandra? Det känns som jättelänge.
Ja, det gör det.
Mm.
Jag det tänkte ju år, att jag liksom har träffat er.
Ja. Ja. Du, jag tänkte. Jag känner det typ nu med.
Ja.
Att det är som
ja,
att vi har sett.
Nej, men alltså verkligen.
Det är härligt.
Men ja, du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Ja, men alltså snälla, den här frågan kommer ju varje gång och så ja, är man så oförberedd.
Ja!
Det kunde jag väl räknat ut.
Ja, att vi skulle fråga vem du är.
Ja. Nej, men jag heter Amalia och jag har en familj. Det är väl ganska mycket vem jag är nu för tiden. Mm. Och jag bor med min familj i en buss. Det brukar också vara lite den jag är kanske. Jag... Mm. Det är väl så jag brukar beskriva mig. Det är en väldigt dålig beskrivning av mig. Det bara är vad som händer runt mig.
Fast jag tror många har antingen följer dig på Instagram eller har sett dig på Instagram.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, vad tänker jag då? Det är, jag får nästan en klump när jag tänker ångest. Mm. Jag känner ångest är för mig en panik. Mm. En molande panik som... Jag är en ganska så här, lösningsfokuserad person. Men när jag började, när jag fick ångest för första gången, så var det första gången i mitt liv som jag bara kände att det här kan inte jag förklara. Mm. Jag kan inte sätta ord på det och jag kan inte liksom, jag kan inte förklara vad det är, varför jag mår så här.
Mm.
Ja, det är ångest för mig.
Mm. Ja.
Oförklarligt.
Ja. Ja, men, ja, och det är ju typ det.
Ja.
Alltså, mm. Men idag ska vi prata om dig, vi ska prata om din syster, att liksom lämna det berömda ekorrhjulet.
Mm.
För du har ju liksom verkligen gjort det, men vi tänkte att vi borde börja liksom längre bak i tiden. Mm. Du växte upp i Norrköping.
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Bland annat.
Vad växte du upp med?
Alltså, jag har bott i Australien i
just det,
många år av mitt liv.
Den... Och visst bor din pappa där?
Ja, min pappa bor där.
Mm.
Och sen så har det varit på landet utanför Norrköping, Söderköping, i den östgöta trakten.
Ja. Men hur var din uppväxt? Alltså, du växte upp med din syster och mamma och pappa, va?
Mm.
Mm.
Jag hade en fantastisk uppväxt. En jätte trygg men också väldigt spännande och rolig och lite galen. Alltså mina föräldrar är väldigt sådär osvensson och det var liksom äventyr och min pappa har bott i en buss många år också så det låg ju ganska nära till hands. Så, en helt perfekt uppväxt på många sätt. Och det är också så som jag brukar såhär brukar säga att det är så viktigt att prata om ångest på det sättet för jag växte ju då upp med min syster och min bror.
Mm.
Och jag har alltid mått väldigt bra.
Mm.
Och inte ens, nej men jag har inte haft ångest. Jag har nog haft ångest men kanske varit ganska bra på att maskera det kanske.
Mm.
I andra inte tänkt på det.
Mm.
Medan min syster mådde periodvis väldigt dåligt och det är ganska så här viktig del tycker jag i den här storyn att man kan ha vi var ju också väldigt tajta och nära i ålder så vi har exakt samma upplevelser och exakt samma erfarenheter att det behöver inte bero på det.
Nej. Exakt, ja det är så viktigt.
Mm.
Ja.
Men berätta om din syster Kara.
Hon föddes exakt ett år efter att jag föddes.
Men på dagen?
Nej, det skiljer 3 veckor mellan oss.
Ja, men då.
Eller tre, ja, då 1 år och 3 veckor.
Ja, ja.
Och jag kunde inte ens gå när hon föddes. Så jag var, vi var ju som tvillingar.
Liksom. Mm, mm.
Och extremt nära. Och jag brukar nästan beskriva att jag brukar nästan tänka att jag var nog närmare henne än vad jag var mina föräldrar. Att hon och jag blev liksom... Vi var alltid, vi kallades för tjejerna och inte Kara och Amalia. Liksom.
Mm.
Så att, och också så tror jag att vi blev så extremt nära. För ni vet, när man får tvillingar,
ja,
då är man ju så noga med att de ska bli sina egna personer. Men det blev ju inte så för oss, för att vi var inte tvillingar.
Nej.
Så att vi blev väldigt, jag identifierade mig väldigt mycket som Karas syster och hon som Amalias syster. Så vi var, ja, och hon var, man, jag brukar säga det så här, tycker man att jag har mycket energi, vilket jag brukar få höra, då har man aldrig mött henne. För det var liksom jag gånger tusen och så här, otroligt karismatisk och liksom social och bara fångade in alla liksom och bara, ja, alla älskade henne och alla kände sig också, det märkte man på hennes begravning, för att det var så, det är så många, eller efter att hon hade dött, det är så många som så här, såg sig själva som Karas bästa vän typ. Man bara fast va? Så här, hur kan ni känna er så speciella när jag kände att jag fick all.
Ja, och vet, det är så, så här, fint ju.
Det är så jävla fint. För hon var så genuint intresserad av alla människor och bara fick alla att känna sig sedda. Liksom. Sen nästan spärrade in ögonen i folk och bara även fast inte hon var intresserad, bara, va, du gillar att fiska? Okej! Okay, tyckte inte hon var kul, men man liksom kände sig så himla sedd, alla omkring henne. Så hon var, jag avundades det väldigt mycket, men också, var också alltid väldigt stolt över att vara hennes... hennes syster. Men ja.
Men var er relation nära liksom genom hela livet? Alltså även i tonåren? Alltså?
Vi hade en period i tonåren då, vilket jag tror så här är ganska också en vanlig så tvillingegenskap nästan. Att man så här, man identifierar sig själv som varandras syskon och ingenting annat. Och sen så här, vi hade samma kompisar, vi gjorde samma saker hela tiden och så här, vi sjöng och dansade och hade samma intressen. Och sen så när vi började högstadiet så var det som att vi så här, försökte typ skaffa lite kompisar på egen hand. Lyckades, men sen hittade vi tillbaka till varandra. Så det var, och alltid liksom, när vi var hemma så var det ju som vanligt. Så att det, men jag tror att vi behövde den liksom, tiden att bara att hitta någon. Alltså inte bara vara varandra.
Nej. Men Kara hade ju ändå perioder där hon mådde lite sämre liksom. Pratade ni om hennes ångest alltså under er uppväxt? Eller liksom, pratade ni om psykisk ohälsa? Förstod du att hon mådde dåligt? Och liksom?
Det förstod jag alltid. Jag förstod alltid att hon mådde dåligt i perioder. Men jag var ju den, så här har det varit ända in i vuxen ålder, att jag var ju den som fick henne all övrig tid. Medan när hon mådde dåligt så var hon hos mamma. Typ. Och så var det ju, även när hon var vuxen så sov hon hos mamma när hon mådde dåligt. Och jag fick henne liksom. Mamma brukar säga det, bara, nej men när jag inte hör något från er, då vet jag att det är bra. Liksom. Så att, ja, så att jag var mycket väl medveten, men inte på vilken nivå det var. Och hon, alltså saker som hände när vi var små, vilket jag då tyckte var så här, inga konstigheter, för man vet ju inget annat.
Nej,
då heller. Har jag ju förstått idag som i vuxen ålder. Och så jag hatar att kalla mig själv för
vad. Vad gör man?
Man bara,
men vad ska man säga då?
När
i lite äldre ålder. nu har jag ju förstått att saker och ting som hon höll på med som barn inte var kanske jätte... vanligt eller sunt. Eller så. Som att hon alltid skulle ha koll på vart mamma var. Jag kommer ihåg, vi satt och tittade på tv på övervåningen. Och då så satt jag i soffan och Kara satt i trappen för att ha koll på ytterdörren så att inte någon skulle gå ut. Alltså, så här, och det var ju helt normalt. Det var alltid så. Kara satt i trappen och jag satt i soffan. så här, men i
man har inget att jämföra.
Nej, men så här, nu förstår man att det att ha den känslan att jag ska bli lämnad hela tiden.
Exakt.
Att någon kommer att gå ut från dörren och aldrig mer komma tillbaka. Och det är ju inte normalt när man är barn.
Nej,
eller vuxen för den delen.
Nej, exakt. Men som 22-åring så får ju Kara en bipolär diagnos. Alltså hur levde hon med den diagnosen? Var det liksom, alltså när hon fick den, var det som en lättnad?
Både ja och nej tror jag. Hon var väldigt sådär, kunde säga ibland att jag är inte min sjukdom. Att det blev väldigt så här att hon kände att allting skyldes på hennes diagnos.
Det tror jag är vanligt.
Ja, jag tror också det var nog svårt för henne att så här, förhålla sig till att vara den personen som har bipolär sjukdom snarare än att vara bipolär. Exactly. Liksom. Men det var också väldigt, alltså hon och jag gick på föreläsningar om bipolär sjukdom. Hon, alltid när hon hade varit hos sin psykolog som hon gick till en gång i veckan, så kom hon hem till mig efter och så pratade vi igenom vad de hade sagt. Och så här, vi var väldigt så här, och som jag var inne på i början, att jag är en väldigt lösningsfokuserad person. Och det kan jag ångra lite idag. Att jag inte bara så här, för jag var väldigt så här, nu ska vi gå på den här föreläsningen och lära oss om hur du funkar. Och så här, och ibland så kanske man bara behöver någon som så här kramas när man mår dåligt, snarare än köper godis och bara, nu ska du rycka upp dig liksom. Gå och ta en dusch. Alltså, men det är sånt som, alltså jag visste ju inte bättre.
Nej, och det behöver inte vara fel heller. Det är ju bara att visa omtanke på något sätt, att så här, gå på föreläsningar för att man visar att man själv vill lära sig också. Och liksom sätta sig in i situationen.
Ja, det var ju mitt sätt att försöka visa att jag bryr mig liksom.
Precis. Men hon gjorde ett självmordsförsök som inte liksom lyckades. Vill du berätta om det?
Ja. Det var ju då ett år, inte helt ett år innan tror jag, det var i april året innan. Och jag, alltså en sån sak som självmord är så otroligt orimligt. Så hon gjorde ett självmordsförsök, tog sig själv in till akuten och liksom... Jag kommer ihåg att jag ringde till henne, eller om hon ringde till mig, vi pratade i telefon precis efter, och jag frågade henne då så här, var det, ville du dö? Kommer jag ihåg, och hon svarade ja, och vi grät och grät och grät. Och sen släppte jag det, för att jag tror inte att, som sagt, det är så orimligt att sådana saker sållar hjärnan bort på något vis, för att man kan inte sätta sig in i, alltså jag är, när det hände nästan ett år senare, så var det, alltså jag tror inte jag kom på att hon hade gjort ett försök förrän flera månader senare.
Nej.
För att det var så surrealistiskt liksom.
Och jag tänker mig att, alltså, när, om man har någon nära sig som gör ett självmordsförsök, alltså lättnaden över att personen fortfarande lever är så stor, alltså den tar så mycket plats att man säger, nu blickar vi framåt, det här gick bra, nu släpper vi det. Jag tror att man liksom, det är som en överlevnadsinstinkt.
Ja, det tror jag också. Jag tror man kan inte ta det till sig liksom.
Nej. Jag kommer ihåg att hon gick med gips eller någon slags bandage några månader efter. Och att jag, varje gång jag såg det, så fick jag en klump i magen. Jag har ett minne av att hon på min 25-årsfest så läste hon ett tal, hade hon gjort ett tal, och så i talet så står det så här att eftersom jag är sjukskriven nu så har jag inte så mycket att göra, så det här talet har jag jobbat på jättelänge. Och jag så här ser, när jag tänkte på det långt efter, eller så, alltså det är förrän på senare tid som jag kommer ihåg att hon hade bandage när hon höll i pappret. Och att det var det hon sa i början. Liksom. Jag kommer bara ihåg talet. Och jag har verkligen sållat bort allting som har med hennes självmordsförsök att göra. Därför det var väl lättare för mig. Så ja, det är så konstigt att prata om det självmordsförsöket. För det finns inte riktigt för mig.
Nej, jag fattar. Men hon befinner sig i Thailand under julen 2016. Hur är det? För du känner att hon inte mår bra.
Hon hade ju som episoder varje månad. Av, alltså det var några dagar varje månad som hon bara låg och mådde skit, rent ut sagt. Hur det kan ha känts hade jag ju då ingen aning om. Idag så kan jag ändå förstå på ett annat sätt. Absolut inte liksom den grad av smärta hon hade. Men jag kan ändå sätta mig in i det på, eftersom att jag själv utvecklat ångest efter att hon dog. Om man kan beskriva det så. Jag vet inte ens om det är någonting som man kan utveckla. Men om hon kände ens i närheten av vad jag kände när hon dog.
Mm.
Och sen inte heller hade en förklaring till varför hon mådde så. Då förstår jag ju 1000% liksom. Mm. Men det var ju en gång i månaden som hon var helt under isen. Och sen så blev hon, så var hon, hade hon några maniska veckor. Och sen hade hon lite normallägen liksom.
Mm.
Så vi visste ju, det var hon och hennes pojkvän.
Mm.
Hade pratat om att resa, men hon, och vi pratade väldigt mycket om att hon inte vågade det. För att hon visste att då kommer jag, om vi ska åka till Thailand i 3 veckor, så kommer jag att få en depressiv period under den tiden. Och det visste hon inte om hon skulle klara av, varken att så här dela med honom eller överlag bara överleva någon annanstans. Mm. Liksom. Och vi pratade så mycket om det och var så här, du kan inte låta det här ta över. Och det här är ju, jag har ägnat många terapitimmar åt att jag var en del av att pusha henne liksom, till att åka.
Mm.
Och hon var som sagt borta i 3 veckor och det är inte det längsta vi har varit ifrån varandra, men det var första gången vi var ifrån varandra över jul och det var det längsta vi har varit ifrån varandra. Alltså vi har varit och rest i omgångar men ändå alltid liksom pratat varje dag och sådär. Men det kändes ändå på något vis som en stor grej liksom.
Mm.
Så när hon skulle åka så var det som att jag sa så här, nej men snälla, alltså vi sa inte hej då ordentligt. För att jag bara, nej men måste vi, kan vi inte bara säga ses sen? Och så, jag vet inte ens om jag kramade. Jag vet inte om, jag tror inte jag gjorde det.
Mm.
Eller snabbt så här. Och då visste jag ju inte att det var liksom sista gången jag skulle se henne.
Mm. Nej. Nej, för när hon kommer hem från Thailand, vad händer då?
Då så vet jag, några dagar innan hon skulle komma hem så vi hade någon slags här telepatisk förmåga oss emellan. Att så här, hon till exempel visste att jag var gravid innan jag,
just det,
innan jag ens visste. Alla gångerna hade hon drömt om att jag var där och så här, och jag kände på mig när hon var på väg ner.
Mm.
Så jag vaknade på natten och så skickade jag på Snap så här, hur är det? Jag har en jobbig känsla i magen typ. Och så fick jag på morgonen att nu är det inte bra liksom. Så jag visste när hon kom hem att hon skulle må dåligt.
Mm.
Och jag var ganska rädd för ångest.
Mm.
Alltid. Och tyckte det var jobbigt att träffa henne när hon mådde så. Det var väl därför jag kom där med godispåsen och skulle försöka lösa det och liksom, varje gång. Så att hon kom hem och jag bestämde mig för att fula på jobbet dagen efter.
Mm.
Och så jag glömde. Så jag skulle inte, för hon kom hem på kvällen och mamma skulle liksom skjutsa hem henne. Och så skulle hon sova. Och det brukar alltid vara bättre när hon hade fått sova ut och så här. Så att jag tänkte att dagen efter så skulle jag låtsas att jag glömde min dator hemma. Och så skulle jag jobba hemifrån. Innan, vad heter de här?
Situationssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhetssäker
till henne och överraska henne.
Mm.
Så det var vad som hände när hon kom hem. Jag, mamma fick träffa henne och jag undvek det.
Mm.
Vilket är ångestmoment nummer två. Som var så här, alla de här grejerna, bara, alla konversationer vi någonsin har haft, alla de här små detaljerna har jag ju ägnat så mycket energi och tid och terapitimmar till i efterhand.
Men alltså, minns du liksom, alltså, för ni ska åka hem till henne och ringa på liksom?
Min mamma hade varit där och hämtat hennes hund på morgonen.
Okay,
hon hade en hund och när hon mådde dåligt så orkade hon inte riktigt ta hand om honom och gå ut med honom och sådär. Så mamma åkte dit till saken hör att jag, hon brukar ju som sagt drömma om när jag var gravid.
Mm.
Och under jul och nyår så hade jag gjort ett test för att de misstänkte att det var något fel på barnet i min mage. Jag var kanske vecka 16 eller någonting då, tror jag. Då hade jag gjort ett test och väntade på provsvaren om allt var bra. Och i och med att man gör det här testet så får man också reda på vilket kön barnet har.
Mm.
Och det visste Kara. Och hon skrev då, dagen innan hon kom hem, så skrev hon till mig: vet du vad, jag drömde i natt att allt är bra med barnet. Det kommer bli en flicka som är jättelik dig. Och jag svarade inte på det här. För att jag var så nervös över att jinxa. Liksom.
Ja.
Och så när mamma var där på morgonen och hämtade Lennox, Karas hund, så sa Kara så här, alltså hon orkade ju knappt prata när hon mådde så här. Hon bara: det är en flicka, eller hur? Och mamma visste, jag hade berättat för mamma, men det var ju det jag tänkte, både hon och jag. Både jag och Kara visste ju att jag skulle ju komma och berätta det för henne.
Ja.
Och det var ju det jag tänkte göra, det var därför jag skulle åka dit. För att så här, dels för att träffa henne, men också överraska henne och säga liksom, du hade rätt.
Mm.
Som vanligt.
Mm.
Och så sa hon till mamma bara, det var en flicka, det var liksom det sista hon sa. Bara, det är en flicka, eller hur? Och man bara, ja, får du se sen typ.
Ja.
Och sen så var jag så, här kommer ytterligare ett av det som har varit så jobbigt också i efterhand, att jag tog ledigt, eller jag låtsades jobba hemifrån efter lunch. Men jag tyckte det var så jobbigt att åka dit själv. För att hon mådde som hon mådde. Och jag skulle ta med min son som hade saknat henne så mycket. Och då tänkte jag att då kan det vara bra att ha med mamma också.
Mm.
Så att vi kan liksom turas om och ha Sixten. Och vi kan turas om och ha liksom, ja, så att vi är fler.
Mm.
Och mamma hade tvättstugan och var tvungen att bli klar med det. Och jag satt och väntade.
Mm.
Och bara vänta och vänta på att mamma skulle bli klar. Och sen så tog jag inte bilen till förskolan och hämtade Sixten, utan jag skulle ta snowracen.
Mm.
Och gå med honom hem till Kara. Så det tog så lång tid. Jag var inte där förrän 4 kanske.
Mm.
Och då så var det ju jag och mamma och Sixten stod utanför. Det var släckt och låst. Och alla visste ju, vi visste ju att hon var där inne.
Mm.
Och fick en dålig känsla. Så det var ju, jag kommer ihåg, jag hade köpt ett kinderägg till Sixten för att han blev tröttnade på att åka snowracer, för det var ganska långt.
Mm.
Alltså det var så konstigt beslut överhuvudtaget. Så vi satt där och pillade på det här kinderägget och lite nervöst liksom. Och mamma ringde till polisen och polisen kom och började så här ropa i brevlådan. Och där satt Sixten och bara, jo men hon bor här, hon är här och det. Och försökte liksom...
Mm.
Och så försöker man samtidigt, jag kommer ihåg jag blev arg på henne, för att jag kände att så här, polisen bad oss att ringa alla Karas kompisar för att se om hon hade gått någonstans, och jag kände så här, fan ta henne om hon har gått någonstans utan att höra av sig.
Mm.
Det är väl mig hon ska höra av sig till om hon börjar må bättre liksom.
Mm.
Vi vet ju att vi ska ses.
typ.
Det visste vi ju inte. Men så här, jag tänkte att om hon skulle gå någonstans så skulle det ju väl vara till oss liksom. Så jag satt där och var typ arg och orolig, och så sa poliserna att vi kan inte slå in dörren baserat på oro. Så vi fick ringa låssmed. Vi satt där utanför kanske någon timme och med liksom känslan att hon är där inne. Så det är också så här att det skulle ta så lång tid, att jag inte tvingade de att slå in dörren. Man går in och kollar på Facebook när hon sist var inloggad. Det var mycket så här detektivarbete och, men hela tiden bara, hon är där.
Och du hade liksom typ den känslan?
Ja, men jag visste det.
Mm.
Men så blir man ju så här, man känner sig jobbig och man blir osäker, och jag kände ändå samtidigt så här, men tänk om hon har gått till en kompis och
Och så har jag tvingat polisen att ta upp dörren.
Ja, det skulle inte vara klokt liksom.
Nej.
Och sen så kom Robin, min sambo, och hämtade Sixten i samma veva som låssmeden kom.
Mm.
Och jag och mamma fick stå utanför liksom porten. Medan poliserna, det var 2 poliser som gick in. Och vi... det är så konstigt, för att det är också en sak som har så här... Hur hjärnan fungerar.
Mm.
Att man bara... Det är som att när något traumatiskt händer så bara blockerar man ut saker. Man kommer ihåg saker som är så här, känslor och fakta bara rörs samman.
Mm.
För jag var så säker på väldigt länge att det regnade den här dagen. Jag har en bild av att det regnade och att jag var barfota. Men jag tog ju snowracen.
Ja.
Så det regnar ju inte.
Nej.
Och så här, sen här grejer som att det här kom jag också på flera månader efter. När jag började liksom komma till det stadiet. Att jag började gräva i detaljer så.
Mm.
Och så stod vi där utanför och höll i Karas hund som också började trampa och var liksom nervös. Och vi stod där jättelänge. Eller vad som kändes som jättelänge. Mm. Och så kom jag ihåg att jag blev bara argare och argare. Och så här, sa till mamma att de är två poliser som har gått in där. Varför kommer inte en av dem ut och berättar hur det är? Och mamma sa så här att nej, men de pratar ju med henne nu. De är klart, hon blir ju jätterädd när det kommer in två poliser i lägenheten. Och så nu lugnar de. De vill inte gå ut och liksom oroa henne, utan nu pratar de och så där. Och i samma veva så börjar vi höra liksom sirener. Och ja, därefter är det ju bara kaos. Jag tror låsmeden kom ut och liksom öppnade portdörren. Och vi bara, ska de hit? Och han så här nickar lite.
Mm.
Lite så här beklagande.
Mm.
Och det kom så mycket bilar. Och det var så mycket. Jag bara ser ett blinkande liksom.
Ja.
Och alla bara springer förbi oss. Och där står vi som så här, förstår ingenting. Det var en person som stannade och också körde den här klassiska nicken liksom. Och vi bara förstår absolut ingenting. Och bara ser hur det liksom, hur det blir världens pådrag runt oss. Och sen kommer det fram två poliser till oss, två andra poliser. Och säger, ja, ni får följa med till en polisbil här. Och sätta er. Och så körde de iväg en bit. Mm. Och vi bara, vad är det som händer? Och då hade de väl någon i örat som bara, och sa så här hela tiden att, nej men de jobbar på henne.
Mm.
För jag hade ingen aning om vad de jobbade på eller vad som så här pågick eller vad som var så här. De körde ju förmodligen iväg oss för att vi inte skulle se dem bära ut henne.
Ja.
Det är så här, och jag vet egentligen inte riktigt vad som är efterkonstruktioner och vad som faktiskt hände, för att jag,
nej,
jag
fan.
Och jag höll i mammas hand så här, jag tror hon måste ju ha haft liksom nagelmärken i handen, för det var som att så här, det var det enda jag kunde liksom hålla i på något vis. Och så här, och så körde de oss till ambulansinfarten, och sen så kommer de och ställer ambulansen, så ambulansen och polisbilen kommer liksom jämsides med varandra och samtidigt.
Mm.
Och
alltså polisbilen som ni sitter i.
Ja, och så kommer ambulansen bredvid. Och det började ställa sig poliser för våra fönster så att vi inte skulle se. Och jag säger så här, men vet du, vad händer nu? Och för man är så himla så här, man vill ju typ veta vad som händer.
Ja, men ingen uppdaterar mig liksom.
Mm. Ja, men det enda vi fick höra var att vi jobbar på henne, eller de jobbar på henne. Och så förstod jag att okej, det här får inte vi se. Så jag tog tag i mamma och så här, nu, om du får inte titta nu och så här, titta där. Och så tittade jag, så höll jag koll på att hon inte tittade hela tiden.
Mm.
Och sen så efter ett tag så öppnar de våran dörr och vi får liksom gå in. Och då när vi kommer, det är som en stor dörr. Och sen ser jag hur det är lite öppet, som en springa in till nej, det var helt öppet först in till vad jag förstår var där de jobbade på henne.
Ja.
och jag bara okej, men nu ska vi gå förbi den här öppningen så här, men vi har inte fått sett något innan, ska vi verkligen gå förbi där? Och så står det någon nervös sjuksköterska där och bara nej, vänta ett tag. Och så stänger de igen, och då stänger de igen så pass lite, eller vad man säger, så det är en liten springa in till det där rummet.
Mm.
Så jag vet att jag kan titta in.
Mm.
Men samtidigt så var det som att man bara, fast jag kan inte göra det om de verkligen inte vill att vi ska se. Alltså jag var så förvirrad och sa till mamma hela tiden bara, nu tittar du inte in, nu tittar du inte dit, titta ner i marken. Och jag höll koll på att hon tittar ner i marken.
Mm.
Och när vi går där båda två och tittar ner i marken, så ser vi som spår blodblandat vatten som spår in till det här rummet.
Mm.
Och sen så kommer vi in till då ett rum och får sitta där i vad som känns som en evighet. Och till slut kommer in då en läkare som... Och då är vi fortfarande... Vi har fortfarande ingen aning.
Så det är ingen som liksom har... Alltså har
det är
sagt...
ingen som säger att så här, det är ett självmordsförsök.
Nej,
eller liksom...
nej. Vi har ingen aning. Och så kommer det då en läkare in som sätter sig bredvid oss och bara så här... Nu har vi försökt att återuppliva Kara i 2 timmar. Och hon kommer inte att komma tillbaka. Om hon kommer tillbaka nu så är det inte hon. Då kommer hon vara ett paket.
Mm.
Så vi vill be er om liksom tillåtelse att avsluta. Och så frågar hon om vi vill ni komma med och se?
Oh, Gud.
När vi liksom försöker. Och jag får någon knäpp och bara, vadå, tror du att det hjälper? Så här, fick någon bild av att jag skulle stå liksom, och heja på henne och komma tillbaka på något vis. Och hon bara, nej, det kommer inte, hon kommer inte komma tillbaka. Men vissa vill liksom se att vi har gjort allt. Och vi bara, nej.
Jag tänker bara att där måste man vara, vad är det här för fråga?
Ja, verkligen. Det var som att, så här, nej, men som sagt, jag fick ju världen så här, okej. Okay. Nu ber de mig att göra en insats här.
Mm.
Men det var jättekonstigt. Och sen så går hon ut och så kommer hon tillbaka efter ett tag och sa att nu är hon borta. Liksom.
Mm.
Och så fixar de ett rum så vi skulle gå upp och gå in och, liksom, och säga hej då. Det ska man ju göra. Men jag har ju hört så här, alla säger att det är så bra att se människor som har dött för att man ska förstå.
Mm.
Men den bilden av henne satt fast i mitt huvud så fort jag blundade. Liksom.
Mm.
Såg jag det. Och det var att komma in i det här rummet och fortfarande var i sån chock. Och fortfarande var i sån så här... inte förstå. Liksom.
Mm.
Och sen se henne ligga där. Det var bara... Och det var, hon hade liksom en min som hon inte brukar ha.
Mm.
Det var inte så fridfullt som man hoppas att det ska vara.
Nej.
Det är ju, många säger ju att så här, nu när de är döda så är det så här, man ser ändå att de ska se så här fridfulla
ut. Precis.
Men nej, det.
Men hur blev liksom närmsta tiden för dig och din familj efter det här?
Alltså direkt efter, det var jag tvungen att ringa min pappa i Australien och bara, hej, nu ligger du och sover på natten. Nu måste jag säga någonting som... Alltså så här, det är ju bara så jävla konstigt.
Mm.
Och han sa bara, jag kommer. Och tog ett flyg liksom. För att sitta, var tvungen att sitta på ett flyg.
Från Australien med liksom...
Ja, nej usch. Och min bror var i Amsterdam. Och vi bara på liksom kul semester. Ni vet hur kul man har i Amsterdam.
Ja.
Man var tvungen att ringa till han liksom, innan nyheten når honom på andra. Alltså det är som sagt, hon var ju så, alla älskade henne, klart som fasen det skulle komma ut liksom. Och han också får sätta sig på ett flyg, och det var den första natten var ju så här. Nej men alltså, som sagt, så fort jag blundade så såg jag den här bilden av henne som bara var, jag önskar inte min värsta fiende.
Nej.
Och se någon man älskar på det här viset liksom. Och jag kommer ihåg när jag såg henne, så alltså jag bara föll ihop liksom. Jag bara slängde mig över henne, för att inte för att så här, alltså det var så konstigt så här, jag kunde inte stå typ. Och jag har aldrig förstått den grejen förrän nu. Och jag bara liksom, nej, det var. Och första natten, det var så här, så komma hem till, jag kunde inte berätta för Robbie, min sambo, för jag kunde inte berätta, alltså jag kunde inte säga det typ.
Nej, för att det var, gud, jag förstår.
Och så först innan vi liksom, poliserna skjutsade hem med mamma, och innan vi liksom gick upp, så var hon tvungen att ringa till Robbie och säga, för att jag bara, jag kan inte liksom möta honom och berätta en sån sak. Så han, och första natten när vi alla tre låg i våran säng. Mamma bodde ensam. Så det var ju så här. Hon fick ju bo hos oss.
Mm.
Alla bodde hos oss då. Och bara lägga sig i den sängen och bara, vet, vi låg och liksom skrek utan ljud.
Ja.
En hel natt. Och jag kommer ihåg att jag bara låg och höll om mamma och var så, jag var så arg på henne, vilket är så här, också en så skuld.
Ah.
För att jag bara, jag var typ arg på henne för att jag fick ligga och trösta henne, fast jag kände att du har bara förlorat din dotter.
Mm.
Fattar du vad jag har förlorat hela mitt liv?
Mm.
Alltså så här, den jag halva mig.
Mm.
Och det är också så här, att känna så i ett sånt läge, att jag liksom inte unnar min mamma och var ledsen när hon har förlorat sitt barn.
Mm.
Men ändå så ligger jag och håller om henne, och varje sekund av att hålla om henne vill jag bara, alltså, släppa henne liksom.
Mm.
Men man gör det ändå för att så här. Och jag kommer ihåg när hennes kompis kom, för alla kom ju till oss. Mm. Det var ju, vår lägenhet blev som något slags så här, sorgen nästa.
Mm.
Och när hennes kompis kom dagen efter, och jag bara kände att nu kan jag släppa henne, och jag gick in i badrummet och satte mig i våran tvätthög.
Ja.
Så stor tvätthög. Jag satte mig i vår tvätthög och tog liksom våra skitiga trosor och kalsonger och stoppade i munnen och bara skrek.
Ja.
Och då är jag en person med basilskräck, ska du veta. Mm. Alltså det är så här, så jäkla olikt mig. Men det var, det var så hela tiden efter, var så jävla, jag fick en sån jävla identitetskris.
Mm. Såklart.
För att jag, ja, jag aldrig, jag kommer inte ihåg att jag har levt utan henne.
Nej.
Och så här, hur fan gör jag det?
Mm.
Och så här, vi hördes ju varje dag. Hon var den jag ringde om allt. Alltså hon var typ den jag ringde när det gällde Sixten någonting, innan jag ringde Sixtens pappa.
Liksom. Mm.
Ja, det var så, det var verkligen. Och det är ju också anledningen till att så här, att det var så efter att liksom första året var ju bara, jag kommer inte ens ihåg första året.
Nej.
Jag var också, fick ju barn mitt i den vevan.
Oh, just.
Och var fram till typ vecka 38 så var jag i förnekelse och bara, nej, jag ska inte få något barn. Liksom.
Mm.
Och var så här rädd, för jag drömde att jag födde ut Kara och kastade iväg henne, och att jag liksom, folk sa till mig så, alltså saker som att så här, men tänk i sommar när du får en liten bebis, då kommer allt kännas bra.
Mm.
Jag bara, jag vill inte ha någon bebis.
Men det är också att folk säger så, som att så.
Mm. Jo, men det är också den här lösningsorienterade.
Ja,
att
ja, här, ja, verkligen.
Jag vill,
jag vet,
man vill
jag
bara
vet.
Säga något som kanske gör det lite lättare.
Ja, jag förstår att det om väl menar.
Men det blir ju fel också.
Ja. Alltså, och också så här, åh, men vad fint att du är gravid, för när någonting dör så föds något nytt.
Ja, och man bara, ja, fast jag hade ju kunnat föda även om min syster var kvar liksom.
Ja, men och jag skulle skänka bort det här, alltså jag skulle liksom byta alla dagar i veckan. Jag bytte ut, Kara mot alla. Jag önskade att det var min sambo som dog.
Mm.
Önskade att det var min mamma som dog.
Åh gud, alltså jag känner igen det där så mycket.
Mm. Den enda jag inte kunde byta ut var då mitt levande barn.
Mm.
Och då övervägde jag det ändå, att det var liksom, ja, men skulle jag kunna att Sixten dog istället.
Mm. Men vi läste någonstans också att du beskrev det som att du blev liksom, alltså lösningsorienterad och liksom nästan så här, ja, men typ kunde städa helt maniskt och liksom.
Mm, första månaden efter så blev jag världens bästa värd för alla som var hemma hos oss. Jag sov inte. Jag tror inte jag sov mer än 2 timmar per natt hela den första månaden. Jag städade hela hennes lägenhet. Jag kunde inte med att någon annan tog i någonting innan jag hade kollat vad det var. Mm. Läst allt som hon hade skrivit. Var liksom, för min mamma blev en blöt fläck på golvet. Mm. Vilket är ju, alla hanterar ju sådana här saker olika. Min pappa drack.
Mm.
Och jag ordnade allt. Det var jag som ordnade med begravningen, det var jag som ordnade med minnes så här, ceremonier, och jag gjorde en koreografi i hennes ära. Jag gjorde, nej men alltså, jag blev helt manisk. Helt. För att jag kunde inte, det enda som jag inte kunde göra var att typ, jag kunde inte ta en promenad för att börja tänka. Jag kunde inte söva Sixten för då började jag tänka. Jag var hela tiden tvungen att göra saker som tog upp min tankekraft.
Ja, koncentration liksom på
och den. Var det inte liksom välja vilka trosor hon skulle ha i kistan när hon kremerades, så var det liksom välja de kollar vilka marschaller som är bäst, har mest hållbarhet, som är mest ekologiska, som är mest användbarhet.
Uh-huh.
In i minsta detalj.
Mm.
För att jag kunde inte slappna av, för då började jag tänka.
Och
jag somnade inte förrän jag liksom inte kunde hålla upp ögonen. Jag somnade mitt i att jag gjorde någonting. Jag satt i sängen med datorn. Jag kom ihåg på kvällarna så satt jag lite när jag var klar med mina fysiska saker som jag kunde göra. Så satt jag med datorn och kollade liksom klänningar till begravningen, vad hon skulle ha på sig, vad Sixten skulle ha på sig. Det var min så här, okej, det här kan jag somna till liksom.
Mm.
Och sen när begravningen var.
Mm.
Det var ju mitt projekt då, hela första månaden.
Just det.
Och då började jag, när folk började liksom droppa av lite. Vi hade typ en fest alltså på hennes favoritklubb efter begravningen. Mm. Och det var jättefint och alla började dansa. Och det var så här, jag hade en grön jätte så här, flådig paljettklänning på mig. Och det var så här, för att jag bara kände att snälla, hur många fester missar vi inte nu?
Mm.
Alltså hennes bröllop, typ mitt bröllop. Alltså så här, men alla, hennes 25, hon skulle ju fylla 25.
Mm.
Och hon hade firat mig dunder mycket. Och så skulle jag inte få fira tillbaka. Så här, jag kan inte komma här på begravningen i någonting svart.
Nej.
Alltså jag ska ha den finaste klänningen jag har haft i hela mitt liv. Det hade jag. och sen när folk började droppa av och det var så här, shit, då började jag städa. Direkt liksom, innan jag hann tänka på något annat. Och sen så, när det var klart och så här, okej, nu ska vi åka hem typ. Jag bara, nej men alltså jag måste åka och lämna mat till han som har ordnat så att vi kan vara här. För han är sjuk. Och han vill säkert ha mat, för det behöver man när man är sjuk. Och jag tror inte att vi har tillräckligt med madrasser till alla för att sova hemma hos oss. Så det är nog bäst att börja ringa runt till folk och fixa madrasser. Och man bara, men när vi har madrasser så räcker det vanliga.
Mm.
Och dagen efter begravningen fick jag åka in till psyk.
Mm.
För att då kraschade jag totalt.
Mm.
Det var som att jag hade bränt ut mig totalt under den här månaden. Och det var som att så här, jag men egentligen behövde väl sova.
Ja, men vi läste också i en intervju att så här, man har ju det här klassiska sorgeåret. Att man måste liksom gå igenom personens födelsedag, jul och så. Men att du också kände att så här, när ett år hade gått så blev det nästan ännu värre.
Mm.
Hur liksom, kan du beskriva det?
Ja, men för jag gick ju och höll andan hela första året. För att jag bara, men efter ett år, då blir det bra. Så här, då är det mycket bättre.
Mm.
Då har man gått igenom alla liksom, alla de här jobbigaste första gången upplevelserna. Mm. Och sen vaknar jag den 5 januari året efter. Och det är kvar.
Ja,
Det
är fan inte bra.
Nej, det blev ju en ännu större panik. För att jag bara, nej men gud vad... Det här som alla har sagt, gäller inte det mig?
Ja, exakt. Oh.
Så ja, det blev värre. Första månaden var bara panik. Och sen första året kommer jag inte ihåg.
Mm.
Jag kommer inte ihåg. Jag har filmer på min bebis. Liksom, som jag idag ju såklart älskar över allt annat. Men jag har filmer på henne när hon var bebis. Och jag kommer inte ihåg det. Jag hör mig prata. Men jag kommer inte ihåg henne.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad hon har på sig. Jag kommer inte ihåg vart hon ligger. Alltså så här, ja, det är jättekonstigt.
Mm.
Det var som att jag gick in på någon slags autopilot det första året. Och bara försökte överleva.
Mm.
Och det är också ångest. Mm. Att så här, känna att jag har försummat Heddas första år.
Mm.
Att jag har liksom, ja, att jag inte har varit en... Jag har ju förmodligen varit en bra mamma.
Ja,
så har jag också så här mycket terapitimmar bakom. Men så här, jag har ju förmodligen så här gett henne det hon behöver.
Exakt.
Mm. Jag kommer ju inte ihåg.
Nej.
Och sen var det som att så här, ja, men jag måste nästan säga att det tog mig 2 år innan jag kunde tänka tillbaka. Och bara så här, okej, nu är det lite, nu andas jag lite igen.
Mm. Men du beskrev det också som att du var liksom... Alltså att du är tacksam för de åren såklart som du fick med Kara.
Mm.
För att hon i slutet bara levde för er anhöriga skull. Vill du berätta om det?
Jag är tacksam för att jag fick ha henne.
Mm.
Jag tänker att det är få förunnat att få ha en sån relation i livet som vi hade. Att många gånger så ibland så har jag tänkt att jag hellre hade sluppit det för att slippa den här totala saknaden och det här lidandet. Men ju längre tiden går så förstår jag så här, vilken jävla tur jag har haft att ha få upplevt en sån relation. Och så här, det är ju såklart en sorg. Jag känner ju fortfarande att alltså jag kommer aldrig ha lika roligt med någon. Jag kommer inte att ha det här, den här totala förståelsen utan att behöva prata med varandra egentligen. Och så här, jargongen som vi hade och allt det här som var så unikt, det kommer jag inte ha igen. Men jag är så himla tacksam att få uppleva det här, för det är inte många som får, tror jag, i livet.
Nej, så är det verkligen.
Och så här, jag skulle inte säga att hon bara levde för oss i slutet, men jag är tacksam för att hon höll ut så länge som hon gjorde för våran skull när det var som värst. För det var ju vi som höll kvar henne på något vis när hon mådde som sämst. Sen så mådde ju hon inte sämst jämt, men i de stunderna så är jag så tacksam att hon höll ut liksom, så länge som hon gjorde.
Men innan allt det här så jobbade du väldigt mycket och din sambo också, och ni liksom bodde i en fin lägenhet och var fast lite i det här, ja men det klassiska ekorrhjulet liksom. Men sen har du beskrivit det som att så här, när allt det här hände så var det som att ni omvärderade väldigt mycket i livet, och ni hyrde ut i lägenhet, ni köpte minibussen, liksom berätta, hur tog ni liksom de här besluten?
Ja, alltså det blev ju man låter ju väldigt cool kanske om man beskriver det på det sättet, men det var nog snarare än liksom det fanns inget alternativ. Vi var tvungna, jag jobbade 100% som lärare. Jag var inte utbildad lärare, utan jag har varit danslärare i hela mitt liv, så att samtidigt som jag var lärare så typ pluggade jag, alltså, eller utbildade mig själv. Jag pluggade inte.
Man blir pluggad på universitet liksom.
Nej, men jag lärde mig ju yrket. För att jag är en sån person som, ska jag göra någonting, då gör jag det 1000%. Då gör jag det bäst av alla. Så att jag var ju liksom, jag jobbade stenhårt med det. Sen drev jag företag och hade som mest, tror jag, med en vän till mig. Som mest hade vi 8 anställda. Och det här gjorde jag liksom bredvid läraryrket, samtidigt som jag undervisade i dans på kvällar och helger och dansade för egen del och hade en liten son och min sambo jobbade i Stockholm och bodde i Norrköping, så han pendlade och kom hem, åkte tidigt, kom hem sent, spelade i band och var här borta på helgerna, och det var ett jäkla pussel att få ihop allting. Och vi gick om varandra, alltså visst, vi hade det svinbra ekonomiskt, men vi levde ju inte.
Nej. Och ni var inte med varandra.
Vi
känns
var
det som.
Inte med varandra. Nej. Vi lämnade bort Sixten jättemycket. Och det var liksom, trodde väl att vi var lyckade. Och tänkte väl att liksom, vi bodde där i vår fina lägenhet liksom, mitt i stan. Och sen när det här hände så var det som att så här, men alla de här gångerna som jag hade tackat nej till att umgås. Kara var ju väldigt mycket, hon bodde ju typ hos oss också i perioder. Men det var ju liksom hennes förtjänst att vi såg så mycket som vi gjorde. Insåg ju jag. För att jag var ju superstressad. Och bara kände så här, men vad har vi hållit på med hela tiden? Och så här, det här är ju inte värt någonting. Alltså så här, började när paniken hade lagt sig, så började man omvärdera och prioritera. Och kanske framförallt prioritera bort sånt som inte är värt något i livet. Och bara fylla det med sånt som vi förstod betydde någonting. Vilket ju är relationer.
Ja.
Det är ju absolut viktigaste i livet. Ja. Och började liksom, vi förstod ju, som ni förstår, så var ju den här lägenheten alltså fylld av ångest.
Ja.
Det var ju liksom där alla var och sörjde. Det var där vi låg på golvet och skrek i omgångar. Så det var lite, och vi hann bara bo i den också i 2 månader, tror jag. Vi flyttade dit i november. Så vi hann inte bo där så länge heller innan hon dog. Så det var liksom ganska kallt på väggarna. Det liksom, när hon, alltså jag kunde inte slänga hennes grejer, så när hon dog så bara liksom ställde jag det i våran lägenhet, så det var så här, var som att gå in i ett sorgerum liksom. Mm. Och alla också sa så här att nej, fly inte, stanna, för ni kommer att känna att det är fint att vara kvar i och ha kvar saker och vara kvar i där ni var. Ofta när man går igenom något traumatiskt eller och sorg och så har man ju, har vi människor en tendens att fly det som är jobbigt. Mm. Och jag är ju en sån person som ska göra alla rätt, så jag stannar kvar kanske lite för länge. Men kände så tydligt att så fort jag går in här så är det liksom ett tryck. Och jag tror alla känner så. Alla kände så. När man gick in i den här lägenheten. Och jag, ni vet, jag måla om och möblera om och liksom försökte. Men där, och då så här, det kändes nog som ett stort steg att typ skaffa hus. Vi hade ju så här små letat lite hela tiden, men det tar tid att hitta ett hus som man, alltså, som man vill ha, och vi kände typ inte att det var det vi behövde. Utan så här, både jag och Robin sa upp oss direkt när när Kara dog. Det var liksom, jag först var jag sjukskriven. Och sen bara, för det var också, jag liksom hade en klass, jag var klassföreståndare för en klass, en årskurs 4. Och blev ombedd att inte prata med dem om vad som hade hänt mig. Och då här är jag liksom väldigt nära min klass. Nej, som jag sa, jag gick in 1000% för att lära känna den här klassen och ge dem allt liksom. Och helt plötsligt så är inte jag där längre. Och det cirkulerar massa på nätet om liksom min syster som har tagit livet av sig. Jag tror inte att de kunde ha missat det, de här 10-åringarna.
Nej.
Och jag vill inte lämna dem med det. Alltså dels inte lämna dem med liksom osäkerheten av att så här, är det dem jag lämnar? Jag vill inte lämna dem med massa frågetecken. Jag vill att de ska kunna ställa frågor. Men då när jag bad dem att få komma och träffa klassen och prata om det, så sa de att nej, vi vill inte att det ska röra upp för mycket känslor. Men. Och jag var så här, alltså, fast det är ju det man vill. Alltså, om det kommer upp känslor så är det väl det jättebra.
Ja, och fint liksom. Ja. Alltså.
Och så här, och prata med, och det är ju så här, också bara för att jag har gått igenom den här grejen har ju inte jag helt tappat min pedagogiska förmåga.
Nej, precis. Tvärtom skulle jag säga.
Jag är ju alltså fortfarande jag.
Ja. Precis.
Och vad ger det för signaler? Ah. De har förmodligen förstått vad som har hänt. Mm. Men de lär sig också då att, och det ska jag absolut inte prata om.
Det här måste ju vara tysta om.
Så det är så fel på alla sätt.
Ja, men jag gick emot det. Och hörde av mig till en fritidspedagog som jag var nära där jag jobbade. Och så gick jag dit ändå. Och så skrev jag ett mejl till alla föräldrar som hon kunde skicka ut. Och bara, det här har vi pratat om idag. Jag tror till och med att skicka innan att det här kommer Amalia komma och prata om, för att era barn har förmodligen jättemycket frågor. Och så skrev jag jättelångt om hur man kan prata om det där hemma, hur man kan följa upp och så här, för jag var ju alltså, jag hade ju som sagt, jag liksom, jag skulle ju lära mig allt om självmord, om ångest, om liksom, för jag är en sån person. Och de tackade mig, för jag fick jättemycket tackmejl från föräldrar för att så här, jag hade kommit och de fick ställa frågor, och jag pratade också om den här grejen om att så här, vi har samma uppväxt, samma
upplevelse. Ja, precis.
Förklarade liksom att det handlar om kemisk obalans, det kan handla om en kemisk obalans i hjärnan som behöver liksom, och att så här, försöka prata om att vara lyhörda för hur man själv mår och hur andra mår. Och liksom, ja, så det var, men då kände jag redan innan, i och för sig, men då blev det ännu mer så här, jag kan inte jobba med det här. Jag kan inte, jag vill inte. Jag ska göra skillnad på riktigt.
Ja, jag fattar. Men hade du liksom typ tidigare drömt någon gång om att så här, jag vill lämna allt, jag vill, alltså, leva minimalistiskt? Alltså.
Nej.
För det är så jävla coolt.
Nej, men alltså, nu i efterhand kan jag väl tänka att det var coolt. Men nej, jag var en typisk person som jobbade jättemycket och var superlyckad. Inte lycklig.
Mm. Och det var det viktiga att vara lyckad.
Ja. Mm. Och sen så när det här hände, då hade jag inget val. Alltså det var som att vi bara, nej, vi kan inte vara här. Det går inte. Vi köpte den här bussen och började. Det är ganska också terapeutiskt, eller vad man kallar det. Att bara stå och måla. Se någonting förändras. Och bara så här. Så det var början liksom. Och så tänkte vi att det här kan vi ha som sommarhus för att bara kunna komma bort innan våra barn börjar få skolplikt. Och så, och så hyrde vi ut vår lägenhet då. Och tänkte att vi kör den här sommaren och sen får vi se. Och när vi kom tillbaka till vår lägenhet, fick tillbaka den i september, så tog det inte många dagar innan vi sa upp den helt. För det var så här, så tydligt att komma in där igen och bara, nej, det här går inte. Och då hade jag en loppis där jag sålde av allt vi ägde för 10 kronor styck, oavsett vad det hade kostat innan, och var så här, för jag ville bara, nu skalar vi av hela livet och börjar om liksom. Och börjar, ja, men, och det var så tydligt också, för vi vann så mycket. Vi fick mer tid tillsammans plötsligt. Våra barn blev nöjdare. För att så här, nej, men många är så här, men hur blir inte jobbigt att vara så nära hela tiden, inte kunna gå undan, och men snälla, små barn vill ändå vara på en hela tiden. Vi fick snarare mer utrymme på något konstigt sätt, för att det var, de visste vart de hade oss hela tiden. Vi blev mer närvarande. Det är liksom, det skalar av så mycket moment i vardagen som tar tid och kanske är tråkigt och jobbigt, som städning och diska och liksom alla
sådana störningsmoment som är i livet annars.
Och så här, saker som också folk säger, men vart tvättar ni? Vart går ni på toa? Det var så här, alltså, det är inte ens så här, ja, vi tvättar när vi har en tvättmaskin. Hos kompisar, hos mamma, alltså på camping. Det är inte ett stort problem.
Nej, det löser sig.
Ja, och vi går på toa. Alltså, vi hade ju blöjbarn också. Så det är så här, alltså, vi kan gå på toa var som helst. Jag bajsar i några gånger. Jag har bajsat liksom i en påse. Bara kört ut. Familjen har bajsat i en påse och slängt den i papperskorgen. Alltså så här, det är små problem.
Men det är kul att det är det som folk tänker på först. Alltså det är, om jag går till mig själv, det är ju det jag med tänker på. Så här, toa, tvätta. Alltså.
Och så här, det kanske är lite småjobbigt. Men det är ju ingenting jämfört med de problemen som jag kände. Att vi hade som de stora problemen. Att inte ha tid för varandra. Att inte ha tid för vänner och familj. Och inte liksom vara närvarande. Det är problemet.
Exakt. Ja, det är det riktiga problemet. Inte vad man ska skita liksom. Men någonting som du har pratat mycket om också, som vi tycker är väldigt bra, det är just det här med att man, när man liksom är med om något sånt här omvälvande och en sån här stor sorg, så får man också lära sig att känslor kan samexistera med varandra. Att det liksom inte behöver vara så att man är jätteledsen och sen så är man glad och då är man inte ledsen längre. Eller att man inte kan vara båda samtidigt till och med. Liksom, kan du minnas när du kände det, att så här, ja, men nu känner jag mig glad, men jag kommer förmodligen alltid bära med mig sorgen ändå. Liksom.
Det var jättesvårt, tyckte jag, länge. Att så här, jag känner mig alltid väldigt förvirrad. Och kan göra fortfarande. Jag får påminna mig själv om det här. Mycket liksom. Att, för det är, ibland kan det bli, alltså jag kan ibland känna att glädje är gladare nu för tiden. För att jag också är ledsen. Och det är så jävla förvirrande innan man kommer underfund med den saken, att så här, det kan samexistera. Du behöver inte vara antingen glad eller antingen ledsen. Och också så här, att känna lycka nu för tiden känns mer. För att man också har känt mer sorg. Och det är så himla så här, det är så himla tråkigt på sätt och vis att det ska vara så. Men jag tror ändå att jag måste säga att jag tacksam för det också. Att så här, ja, men att man har ett bredare spektra på
det. Det är så fint.
Och så där tänker jag också mycket angående ångest också. Här, att, alltså, jag tänker ju nu för tiden, innan allt det här hände mig, innan jag förlorade Kara och det här, då tyckte jag tyvärr att man var lite svag om man hade ångest. Och det är ju den, det är ju liksom en ganska vanlig
fördom.
Verkligen. Och nu känner jag att man är typ lite korkad om man inte känner ångest.
Jag driver under.
Ja men verkligen.
Ja. Alltså, det alltså när man träffar någon så bara, jag har aldrig ångest, vet knappt vad det är. Man bara,
du är så ointressant.
Du är så.
Man bara, inget djup.
Nej. Exakt.
Åh, gud, jag relaterar.
Alltså, du har jävla inte fattat någonting.
För är man lite smart, då känner man av sin litenhet i världen.
Ja, exakt. Det är så jävla sant.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Tiden har...
Oj.
Vad inspirerar dig?
Vad svårt.
Du är så inspirerande och du inspirerar så många. Vad inspirerar dig?
Nej, men gud. Alltså, det här är... Jag har jättesvårt att svara på det här. För att jag blir väldigt... Det här kommer låta så jäkla narcissistiskt.
Nej.
Men jag blir typ väldigt inspirerad av att vara motiverad.
Mm.
Jag blir väldigt inspirerad av att bara... Jag blir typ inspirerad av mig själv.
Ja, det är väl det bästa man kan.
Jag kommer skämmas så mycket över det här. Känns det.
Nej!
Men så här, att jag... När jag är motiverad och så här... Det inspirerar mig. Mm. Jag har väldigt svårt att så här, bli inspirerad av utifrån saker. Men så har jag också alltid funkat. Så här, när jag undervisar i dans och koreograferar och så här, att jag, många bara, men vad hämtar du inspiration? Jag bara, jag hämtar det här typ här inne.
Mm.
Och det är klart att jag kan tycka att andra är så här jättekola och bli inspirerad. Liksom. Men det som inspirerar mig mest och ger mig mest drivkraft är när jag känner... Så det kommer inifrån.
Ja, jag kan relatera. Alltså just när du säger motivation med. Mm. När man själv känner att man är motiverad.
Mm.
Det är ju helt underbart.
Alltså, när man har fått någon anledning till att bli lite extra motiverad till någonting. Och liksom den anledningen kanske har kommit utifrån. Men motivationen kommer inifrån.
Exakt, och det är den som är inspirerande.
Ja.
Och jag där, nu låter det som att jag bara är jättecool, men jag är ju lite av en bekräftelsetorsk. Jag kan bli väldigt inspirerad av att få bekräftelse.
Det är vi alla.
Det är vi.
Men då är det ju också av mig själv.
Ja, exakt. Nej, men jag relaterar.
Ja. Tack så jättemycket, Amalia, för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, alltså så underbart fint.
Mm.
Tack.
Ja. Tack ska ni ha.
Ja, det är så fint och viktigt. Alltså...
Och jag blir ju typ liksom så inspirerad av Amalia och typ hennes sätt att hantera sin sorg.
Mm. Ja, och så här, det finns ju inga rätt och fel i hur man hanterar sorgerna. Jag tror bara det viktiga är att, alltså det gemensamma tror jag är att prata om det, för på något sätt det är ju liksom, sorger kan ju också förena människor. Mm. Det är ju därför du kände dig så lättad liksom under inspelningen och kanske även nu, att så här, man är inte ensam i det, och ja, det är bara så hemskt att det fortfarande ska vara så tabu, just alltså självmord, att det sättet att dö på är så fyllt med så extremt mycket skam och skuld många gånger också för alla efterlevande, för att man inte har gjort tillräckligt eller varför man inte har fattat liksom.
Alltså, vet du vad jag verkligen så här kan förstå?
Mm.
Alltså, du vet när Amalia pratade om sin förra lägenhet och att så här, det bodde så mycket sorg i den.
Mm.
Alltså, gud, alltså jag vet inte, jag förstår det så mycket liksom.
Mm. Tack så jättemycket, Amalia, för att du ville komma och gästa Ångestpodden och prata om Kara. Vi är ju helt övertygade om att det här är så extremt viktigt.
Och alltså, ni måste följa Amalia på Insta. Alltså, det finns inget annat. Hon heter Amalia Browns. Alltså Amalia Browns.
Ni kommer annars hitta henne på vår Instagram. Där heter vi Ångestpodden.
Det gör vi sannoliken.
Att nu inte säga vi hörs igen på torsdag, utan vi hörs på söndag.
Det är så roligt.
Ja, det är väldigt kul.
Och gud, ni kommer, alltså jag tror att ni kommer bli jätteglada av de här avsnitten.
Det tror jag också faktiskt. För jag blir i alla fall väldigt glad av dem.
Ja, men ni har också liksom önskat att vi ska prata intim, alltså intimhälsa kan man säga.
Ja, exakt.
Och det kommer verkligen. Alltså de är proppade med så mycket kunskap, frågor och allt om snippan.
Ja, vi hörs som sagt på söndag.
Okej, hej då!
Podplay.